Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ja.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Ja, nu är vi här igen.
Välkomna som fan. Som fan. Jag märker att jag börjar bli lite så julchackad. Går omkring med en liten flaska med julmust.
Jag tvångsproppade i med en lussebulle på vägen hit också. För jag var inne på Walter Borg jaktshop. Och har köpt en oljerock. För att kunna känna mig mer som drottningmodern.
Mycket bra. Är den sån där grön eller?
Den är grön. Det är en barbor.
Vi är besatta med sig.
Jag är besatt. Alltså, jag vill bara gå runt i en så här English Garden med min oljerock och eller åka till något ställe som efterliknar Balmoral och vanka runt. rida mycket och sådär.
Ja, du rider ju lite grann.
Det gör jag. Mm. En annan timme om dagen.
Men jag tänker, det är väldigt mycket hundar i omlopp där ute.
Mm.
Har jag märkt nu när jag själv är lite intresserad.
Berätta nu. Alltså, du skickade upp bild på en border collie till mig. Och går du hundköpa tankar?
Ja, men alltså problemet är att alla gör det. Och jag tycker att det är lite läskigt. För dels får man ju höra av de som är, liksom, har lite insider. Att det är så här galna typ... men svarta marknader nu.
Det är smuggelhundar.
Smuggelhundar, såklart. Liksom. Mm. Och då går snacket då att de tejpar deras nos. Ja, men det, jag vet inte vad som är sant, men det är väl inte så konstigt. Om man kan stoppa in 200 pers i en container så kan man väl göra det med hundar.
Ja, min svärmor har ju en smuggelhund.
Har hon?
Mm, som hon råkade köpa på Blocket. Och det här uppdagades faktiskt via Uppdrag granskning, eller om det var Dokument inifrån som gjorde just det.
Där är Ludda! Där är Ludda!
Nej, men de kunde spåra hans då numret. De får ju ett nummer, ett chip. Alla hundar i Sverige måste ha ett chip. Och när man då smugglar in hundar, och det här är alltså hundfabriker som finns i Europa, för att man har liksom på ett annat sätt då, man kan köpa en djur verkligen i, eller en hund i en djuraffär liksom, ja. I Frankrike till exempel. Mm. Och de valparna är ju inte kontrollerade via någon kennel eller sådär. Och så det, efter den där dokumentären, den gick ju våras tror jag, så blev det ju liksom en stor debatt kring det här med så här, Svenska Kennelklubben, ordentliga kennlar, folk som liksom, samtidigt så kan jag verkligen förstå de som föder upp blandrashundar, att så här, vadå? Det finns ju jättemånga renrasiga hundar som har stora hälsoproblem. Titta på mopsar till exempel, eller plattnosar, eller hundar som har liksom höftleds, alltså olika typer av problem med höfterna och alltså att vi avlar på the looks så pass att de får extremt stora hälsoproblem. Och det är ju kennlar som har avlat och ställt ut i år och dagar. Så att det är inte helt enkelt det där, och det är inte så enkelt att man bara kan säga att köp av en etablerad uppfödare och kennel som har gått liksom kurser hos Svenska Kennelklubben, utan det finns ju massor med blandrashundar. Jag har haft blandrashundar som har varit mycket mer friska än min renrasiga Jack Russell till exempel, som dog här om året.
Nej, men det som man tänker ju då, att det är så här, liksom det pippas liksom så just det härliga till, att man kanske inte tänker igenom det så mycket, förstår jag menar?
Nej, det gör man inte.
Nej, och då tänker jag så här, gud, kommer hunden då bli den nya sommarkatten?
Du, jag tror så här. Nu tar vi fram kristallkulan. Men om ett år så kommer det finnas så jävla mycket hundar till salu. Därför att det är också så här med hund, att det är jättemysigt och gulligt och härligt. Men det är sjukt jobbigt med hund. Det är faktiskt jobbigare än ett barn på många sätt och vis. För att de kan inte vara ensamma. Det är svårt att hitta hundvakt. Och nu finns det ju en uppsjö om man bor i stan av hunddagis. Men då ska hunden funka på ett hunddagis.
Då ska man dit och lämna och
ska man
och
hämta och lämna, precis som en bebis. Här.
Svindyrt.
Det är dyrt att ha hund. Eller det behöver inte vara om man har en liten hund. Och man äter väl inte så jävla mycket. Men blir hunden sjuk så blir det svindyrt liksom. Och framförallt så är det ju, har man redan fulltecknad kalender med sina egna barn och deras aktiviteter, så ska man försöka klämma in en hund där och se till framförallt, de kan inte vara ensamma. Nej. Katter kan ju vara ensamma en hel dag, det kan inte en hund vara. De kan ju max vara ensamma 4-5 timmar och redan då är det liksom på gränsen.
Men jag märker att jag tycker att det är lite roligt att jag ger sig in i en ny värld.
Ja.
Då snackar jag med Simone från Tidaholm, va? Ja, hon var på väg till gymmet och vi är lite poolare. Jag gillar ju att klidra lite så här in i olika subkulturer.
Ja, det är verkligen en subkultur.
Ja, och det är väldigt roligt. Men farmor och farfar, de bara står och skriker så här: nej, nej, gör det inte, det är så jobbigt liksom.
Så här, om man älskar att resa, då är det ju kanske inte jättesmart att ha hund. Men nej. Å andra sidan, du har ju jättestort nätverk av människor du känner. Får man en hund som har lyckats uppfostra och göra soft, och det är också det att så här, hundar över 4 år, hur softa som helst, aldrig något problem. Hundar upp till liksom 2 år, de är faktiskt dyngjobbiga. 1000 gånger jobbigare uppfostrande barn.
Du kan inte amma dem, va?
Du kan inte amma dem, du kan inte mysa dem till snällhet. Du kan inte muta med leksaker.
Nej, jag fattar.
Ska de bli rumsrena så måste man ha så här idog disciplin och sådär.
Ja, mina barn är inte rumsrena än ju. Bilen på vägen hit så lyssnade jag på Adolfsson och Falk.
Mm.
Och så tänkte jag
att, ge mig.
Med Jimmy.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Anna Winter vandrar jävla mer.
Ja, men det, jag tycker det låter lite som Uff Tuff Räka, din pappa. Alltså det är lite i samma den där 80-talsgenren, att det liksom, det fortsätter bara. Ja, jag gillar det i och för sig. Hur som helst så har jag tyckt att det varit lite uppförsbacke i år.
Vadå då?
Ja, men med julstämningen.
Ja, det tycker jag också. Något fruktansvärt.
Och sen det här vädret, herregud, hur mörkt kan det vara liksom? Men sen igår, då tog jag mig ett glas glögg och sen så klädde jag granen. Och sen så har jag tänkt också, det här är tips till alla män som lyssnar, så vi fortsätter ge de här tipsen för de är så himla enkla. Man behöver nästan inte ens vara vaken när man har de här tipsen. Men nu är ju lite så här julen och kvinnor blir då någon form av liksom budbärare av mysigskapet. Det är vi ju till vardags också, men kanske ännu mer den här julen eftersom nu kommer vi liksom inte kunna lägga över på någon annan. Vi kommer ju vara ganska liksom en liten tapper skara, många av oss liksom. Och det blir ännu mer känslan av att så här, nu måste jag göra allt och extra mycket. Men jag har bestämt den här julen att jag har bokat allt på nätet. Ja. Farmor gör lite köttbullar, jag tänkte göra en Jansson. Sen har vi beställt lunch, middag, allting kommer bara så här.
Levererat.
Ja.
Så jäkla smart.
Och då har också Mattias, som jag har varit lite lätt irriterad på, eftersom Gud inte har förberett mig på att jag ska ha 4 vuxna nidikarar hemma nu, eftersom Dante och Igor, de får inte heller gå i skolan. Det här är en prövningens tid, att alla de är hemma och går ut och in i det där köket. Jag köper 2 nya ostar per dag, för att de ska ju kliddra på kvällen och göra så här. Nu är Dante besatt av såna här, vad heter det, vita bröd och som man har ost och steker.
Ja.
För det gjorde jag häromdagen och nu är det enda han har ätit i 3 dagar.
Mm.
Alltså han är som en junkie. Så kommer han upp på morgonen, då är det en massa disk, en helt ny ost, ligger och svettas lite och försöker be om nåd, men det är liksom redan sakrofat. Men så märkte jag idag, Mattias, ja, men jag beställde julmiddag och jag beställde det och jag hämtade det och hit och dit. Då är det som att då försvinner min irritation. Och det är det enda jag kräver. Jag kräver liksom inte några stordåd eller så här massage eller underkläder eller liksom överraskningar med massa flores. Jag vill bara att liksom man gör ett par saker var per dag. Då liksom hålls irritationen i liksom på något sätt i schack.
Jag tänker att det är någonting med julstämning, för jag tycker också att jag inte haft någon julkänsla i kroppen. Jag tänkte så här, är det musiken? Har vi för lite julmusik? Jag måste brassa på en konsert här. Och han tar till kyrkan, är det det? Eller vad är det som liksom avsaknar av julstämning?
Jag brukar vara flera gånger i veckan.
Kyrkogången. Nej, men jag kom fram till i alla fall att julstämningen, den står man faktiskt inte för själv, utan det är liksom någon annan som måste skapa den här magi. Alltså, jag kan fixa julstämning för någon annan, och det gör jag för mina barn. Men för mig så behöver någon annan fixa julstämning, förstår du vad jag menar? Och den infinner sig hos mig då när jag går på glöggkalas hos någon kompis, eller när jag kommer in i liksom någon arbetssituation och det är någon julbord. Eller om Micke då till exempel har satt upp någon julstjärna eller dylikt. Så att man kommer hem och så bara, gud, du har satt upp den här. Typ. Mm. Så gör, om ingen annan gör det för en. Alltså för det är svårt att skapa julstämning för sig själv. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar. Men i vanliga fall så pågår ju liksom, det trappas ju upp faktiskt under hela december. Man går på julbord, det är en liten drink. Jag har inte varit på en enda sån grej.
Inte en enda glögggrej. Inte en enda jävla, alltså det tycker jag är den stora sorgen. Att inte få se sin unge. Jag menar, nu Frassa har ju haft ett och annat Lucia-tåg. Men Foxen skulle ha sitt första Lucia-tåg. Det får man inte gå på.
Nej.
Och så är ingen julavslutning för barnen. De bara så glider in och ut ur skolan utan att man har... Jag har fan inte varit på deras skola på...
Nej, inte heller.
Alltså sen i mars.
Nej, inte heller.
Så obehagligt. Och nu var jag där idag för att jag skulle lämna en bok. Hela skolan är som en så här kontaminerad låda som man är så här... Du får inte gå in här. Du får inte gå in. Mm. Hej, vad gör du här? Sen man kommer i trapphuset. Misstänksamma som att man är någon så här bombman. Det är så jävla obehagligt alltså.
Och nu är det så otroligt många barn, jag fick ju höra lite skvaller här nere på byn då, att Estelle är sjuk i covid.
Nej, är det sant?
Mm. Liksom hela Manila är typ sjuka. Så att såhär, det går, alla barn tar sig runt skolan och hit och dit. Men det är en grej som jag tycker är lite obehaglig, det är att det ska tystas ner på skolan.
Väldigt konstigt. Ja, det och såhär, det har jag fått höra, skvaller på byn, från lärare, att det råder sån enormt hetsk stämning mellan då föräldrar som ska lägga sig i och komma med idéer på hur skolorna ska sköta situationen och sådär, och typ så här förbjuder sina barn, och att det skapas extremt mobbarstämning. Mm-hmm. Vi har haft i Losfall har det funnits då 3 elever med covid. Man bara, men vilka är de här eleverna? Det vore ju faktiskt rätt bra att veta om man har ett barn som har lekt mycket med dem, så man kan förbereda sig för liksom, om man ska insjukna. Nej, det kan de inte säga. Men då frågar man ju sitt barn. Ja. Bara, vilka är det som har haft... Ja, det är den och den och den.
Och då blir det angiva grej.
Ja, då blir det angiveri grej. Fast de har, jag måste ändå säga att de har... Alltså, jag menar, mina barn är helt... De är orädda.
Dante var ju typ stolt. Han bara, jag har covid. Så det var ingenting liksom.
Nej, det var inget han tyckte var... Nej, men de verkar inte... Men jag tror mer att det är föräldrar då som har gått natt.
Han var typ lite stolt när det säger... Liksom först,
man har ju överlevt.
Ja, men som att han hade liksom fått mens, den första som hade fått mens. Nej, det har varit en prövningens tid, det måste jag säga. Så det blir lite som att man, så här, som att man inte... Ja, men jag läste här om dagen igen om någon tjej som var så här, oj, hon visste inte att hon var gravid, och jag blir alltid lika chockad. Men så är det lite med den här liksom, julen i år, att helt plötsligt ska man bara få en bebis, och då ska man älska den. Så att vi får, då kan vi kanske, när vi ändå är här, gå in på det spåret.
Byta
om vår podd lite till.
Vi gör som ett litet, en liten rokad här. Som traditionen bjuder faktiskt. För så här gjorde vi förra året också. Vi har ju gjort en, vad ska man säga, temapodd som heter Djävulspodden. Som uppföljning på vår dokumentärserie Djävulsdansen som sändes i SVT 2014 och 2016. Och Djävulspodden var någon slags catch-up. Liksom. Vad har hänt sedan dess? Och ja... det här är ett ständigt problem, det här är ingenting som går över, det är ingenting som har försvunnit, inte ur våra liv och framförallt inte ur svenskarnas liv. Liksom.
Nej.
Beroendesjukdomen är fortfarande lika utbredd, och även om det har hänt mycket, vi har en mindre stigmatiserad syn på den, men det har inte hänt så mycket som man gärna hade velat att det skulle ha hänt. Och hur som helst, julen är ju en jävla skithög tid för alla som har en alkis i familjen.
Ja, eller missbrukare överlag kan man säga. Shopaholic också kan jag tänka mig.
Ja, men alla som har beroendesjukdom, alltså allt är ju högtider så här kontaminerat. Men kanske framförallt för alkoholister, eftersom julen är så förknippad med alkohol. De svenska högtider är ju det överlag. Men julen så här, i synnerhet på något sätt, det är snapsvisare och det är tomtegubbar. Och det är liksom glögg och olika typer av snapsar och julöl från morgon till kväll. Och sen efter följs då julen av och juldagen, annandagen, det är liksom, det tar inte slut.
Sen
toppar vi med nyår som bara är en högtid som också går ut egentligen på att supa.
Ja.
Det är champagne.
Ja, det är nog allt möjligt.
Ja, så att de här veckorna tycker jag i alla fall, om jag ser tillbaks på min barndom då, ur barnperspektivet, så tycker jag definitivt att julen var det absolut. Jag kan inte säga att den var härlig på sätt och vis, men det var ett stort jävla oros. Det var ett svart moln över julen.
Mm-hmm.
För att man aldrig riktigt visste hur den skulle vara. Det fanns inget, man kunde aldrig förutse. Utan man skulle alltid vara liksom beredd på att någon skulle så att säga kuka ur.
Mm-hmm.
Som min mamma valde att uttrycka det.
Din mamma.
Jag tycker det är så roligt uttryck.
Jag älskar det uttrycket.
Fan vad han kuka ur alltså. Ja, men ni fattar vad jag menar. I min familj så var det min pappa då som alkoholist, men mamma var ju bipolär, och den kombon liksom av så här, pappas väldigt oförutsägbara då eventuella fyllor eller inte, och hur de skulle liksom falla ut, och mycket alkohol och så här, parat då med mammas bipolär sjukdom, och bipolär sjukdom, den triggas ju väldigt mycket av stress.
Ja.
Så hennes skov, de kom väldigt ofta liksom just kring högtider.
Mm.
Kring så här semester, kring stora förändringar. Då kunde man räkna med att hon skulle.
Men det är väl jättevanligt, så var väl Micke också?
Ja, absolut. Ja. Verkligen.
Såklart.
Och som barn fattar man ju inte det, när man inte fattar att hon var bipolär. Utan då trodde man ju bara så här, det är någonting med julen som hon inte klarar av. Mm. Eller liksom, det är någonting med att det blir så jobbigt när vi alla är lediga. Ja. Barn är ju också experter på att förklara liksom för sig själv. Alltså att det är man själv som är orsak till att det är som det. Så ja, jag tyckte julen var svinjobbig. Och sen har jag, i vuxen ålder så hade jag nog bara en anti-inställning till julen. Så jag skulle skita alltihopa och bara så här, typ gå på kvarnen med mina polare och så här. Anti-jular verkligen.
Mm-hmm. Du har varit lite punk i Bettan.
Jag har varit. Från 14 till 19 när jag fick ett eget barn. Eller när Olga kom, då var jag 21. Men sen när jag var ihop med Ville, då var det så jävla uppstyrt. Och där fanns det inga beroenden. Det fanns inte den typen av...
Det allmän galenskap.
Ja, bara allmän galenskap. Men så här rolig Fanny Alexander-galenskap bara. Mer att så här, ja, men folk kunde bli osam, så det kunde vara högt i tak. Och folk var lite packade. Men det var liksom aldrig någon som spårade ur. Eller att det så här efterföljdes av så här stora, enorma... vad ska man säga, konsekvenser.
Nej, fattar,
utan det var galenskap fast på ett roligt sätt.
Mm.
Och sen blev jag ihop med Micke. Mm. Och då var ju mörkret tillbaka.
Oh,
det var fruktansvärt. Alltså, våra jular, de var så kontaminerade av liksom... För då hade jag bestämt mig på något sätt för att säga, nej, men nu har jag bra jular. Nu är livet bra och det är kul att fira jul. Och jag har haft jättebra jular här med Ville i 5 år och nu tänker jag fortsätta ha det. Och så är det liksom... Micke och hans mamma då som är så här, usch, vi gillar inte ens jul. För båda två liksom tycker att det är skitjobbigt med den typen av... Och också för att de inte har några goda minnen kring julen. Eller liksom,
ja, varför Micke, inte de här, några goda minnen kring julen?
Dels för Micke ensam barn.
Ja.
Så det är väl också en sån där grej. Att så här, och sen Inga-Lil var ju ung. Och, jag menar, de har ju diagnoser båda två. Det är, så här, det är jobbigt med jul. Det är jobbigt
där tiden.
Det var inte stabilt där heller. Så de var ju inte liksom... stabila och bara så här, den här känslan av så här, vi loggar ut, du får sköta det här ungefär. Men därifrån till att vi liksom allihopa har återerövrat den här julen och nu sen i alla fall 5 år tillbaka så har vi helt fantastiska jul.
Men får du ångest inför det eller känner du så här, du känner dig inte orolig? Det är inte
nej,
så att
nej, det har gått över. Och det trodde jag aldrig, jag tänkte så här, det här kommer sitta som ett posttraumatiskt stresssår i min själ for life.
Mm.
Det gör det inte längre. Och det jag kom på när jag liksom löste den här knuten med ångesten och så här, det är dels den här kognitiva grejen att så här, ett, jag är vuxen. Jag kan själv bestämma hur min jul ska se ut. Jag kommer styra det. Och människor som är sjuka kring mig ska inte få bestämma hur jag ska uppleva julen. Och jag är inte sjuk och därför är jag också ansvarig över att jag ger mina barn bra jular. Och där började jag gränsa då mina missbrukare kring mig.
Mm.
Eller dysfunktionella människor som på ett eller annat sätt skulle röra till i jularna. Vilket då innebar att till exempel säga att hemma hos mig kommer det inte serveras någon alkohol. Och kommer du hit och du är brusad, då kommer inte jag släppa in dig.
Bra regel.
Mm. Speciellt när man har många då som är aktiva kanske kring sig. Så det har varit en grej. Och det var liksom så här, det kom ju inte som glada överraskningar för då de här urspårade människorna jag hade kring mig.
Som också hade det ganska skönt, för du fixade allting.
Ja,
så
visst.
Så kunde de supa liksom någon form av ungdom. Och sen så sopade du upp allting. Sen var det juldagen, kunde man fortsätta.
För då tyckte man att det var skitjobbigt. Och att man var tråkig och elak och hård och kall och sådär. Men då är det också så här, återigen, försök kognitivt bara så här, tänka att det här är människor som är sjuka, som beter sig så här. Och det jag gör är varken elakt, hårt, kallt, kärlekslöst, tvärtom. Så är det väldigt kärleksfullt att gränsa människor och se till sina barns bästa.
Jag har ju pratat lite om det där i vår anhöriggrupp. Att det tar så jävla mycket energi att det är så här typ flera månader innan också gå och tänka på hur kommer det bli på julafton? Ska jag gränsa? Kommer hen vara full? Kommer den påverka?
Vad ska jag säga då? Om han råkar vara full där, kommer jag då säga det eller skapar jag dålig stämning? När ska jag säga? Om jag märker att hon har druckit i dörren och så har jag bestämt mig för att inte släppa in någon som är packad, men hon bara lite packad. Tänk om jag förnekar att hon har druckit då? Vad ska man göra då?
Vad ska man göra då?
Det är skittufft. Men vad skulle du gjort?
Min mormor, Karin Kajsa Fagerberg, hon liksom styrde ju det Fagerbergska slottsliknande lägenhetshemmet med järnhand. Och jag kommer ihåg när mamma berättade att precis när mamma och pappa hade träffats så firade pappa jul med dem. Och då försökte väl liksom morfar passa på lite och ta några snapsar och bli en liten, lite friare make till Kajsa. Så att de satt väl och liksom, de drack väl både 1, 2, 3 och kanske 10 snapsar. Och du vet, mormor blev så jävla arg.
Nej.
Så att hon gick och la sig ute på soffan. Och då menar jag inte en sån här mysig plyschoffa som finns nu för tiden, utan det var en sån här stoppad
schäslongliknande
som man satt sig, så att man satt på liksom en elefant och typ försökte balansera. En sån soffa var det. Och var liksom tyst i typ 2 dagar tills han fick krypa i stoftet liksom. Så att det var det. Och sen så pappa höll sig alltid i skinnet liksom, så länge det är också så jävla sorgligt, så länge han respekterade någon. Men sen så blev ju mamma sjuk och pappa hamnade i någon 50-årskris och hit och dit. Och då började det skena. Så egentligen har jag bara liksom haft ett par så här riktigt hemska jular. Och sen då med mitt ex också.
Vad var det som var hemskt där? Det var att han inte ens gillade att fira jul, va?
Nej, men dels var det. Men sen så var det ju också ja, att det också några gånger slutade liksom i kaos. Just på grund av så här, stressen, den psykiska ohälsan, lite självmedicinering hit och dit. Så det var ju några faktiskt otroligt jobbiga grejer som hände. Och vi hade ju alltid planerade grejer på jullovet, så vi skulle alltid åka till Thailand eller liknande. Så det var också så här, att sitta på semester och typ hata någon alltid en härlig... Ja, men du vet ju den känslan.
Gud, ja.
Nej, men det är min värsta känsla.
Inte, så där har varit med Micke också flera gånger. Att man säger, man vill göra slut så här, 2 dagar efter julafton. Bara, men älskling, vi kan inte göra slut. Vi kan åka till Thailand imorgon. Jag bara, men jag skiter i det. Så här kan inte ha fått gå till. Du kan inte ha fått förstöra liksom, julafton på det här viset. Och förstöra, så jag ska inte säga att Micke har aldrig liksom, så här, klampat in och varit galen och elak. Utan hans dryckesvanor, han hade ändå den goda smaken att försvinna. Alltså att dra hemifrån. Inte sitta med barnen och vara packad. Det har aldrig varit hans grej. Utan hans grej har varit att säga, jag ska bara gå ut och ta en bärs och sen komma hem 3 dagar senare.
Precis som din pappa.
Fast han kunde ändå vara packad hemma.
Ja, vad bra.
Så han hade mer kombo. Men den grejen, att så här, försvinna och vara borta i 3 dygn. Så att man säger, om man får inte tag på människor, man har ingen aning om vart den är. Man är bara så här, superorolig och liksom bara så här, logga ur från hela julbestyret.
Men du vet också den där känslan när man till slut den personen då, problempersonen där man älskar, hör av sig eller man får tag i den. Och så hör man på riktigt att de inte tycker att det är något konstigt, för de har ju tappat greppet om tid och rum. Och
det är som tid och rum.
Vi sitter hemma hos ex liksom, lite mysigt. Jag bara, hon är 6:30 på morgonen. Jag och barnen är här hemma. jaha, men ja, vad fan, det är ingen fara. Jag sover där. Liksom som att han vore typ min 18-åriga son. Som hade hamnat på en fest och bara skulle ringa och säga så här, mamma, jag kommer inte hem. Okej, älskling, var försiktig, bla bla bla. Så, och du vet, när jag tänker på det idag så vill jag bara åka och slå honom. För att det är så absurt.
Det är så absurt. Och också hur det där är någonting som man börjar normalisera själv. Det är det som är medberoendet och det är det som är jävelstansen. Att så här, i början när de här väldigt gränsöverskridande grejerna händer, alltså det här som är så onormalt och som är så oförlåtligt i en relation, att bara så här försvinna, dra, eller till exempel, vilket många då beroendesjuka gör, att man så här behöver ha en utlösande faktor, att man så här, de flesta som har ett skenande beroende håller ju på att deala väldigt mycket med sig själva, att så här, jag ska inte dricka först på fredag, eller jag ska hålla mig nykter i veckorna men bara dricka på lördagar, och jag väntar till jul, då jävlar, så här, eller nu ska jag inte dricka alls. Men då är hjärnan så jävla smart så att den liksom försöker hitta anledningar till att varför ska, till att man ska bryta det där. Det är det som är beroendesjukdomen, att hjärnan blir liksom kidnappad. Och det tycker jag är en sån jävla obehaglig del i beteendet hos den som är beroende. Att de helt plötsligt börjar så här, skapa konflikter för att få anledningar att dricka. Ja. Eller skapar lägen i livet att säga, fan, jag tappar bort bilnycklarna här, jävla skit också, man står en bärs. Eller liksom, förstår du, den okay. grejen att man, så här, ut, man måste få
eller utagera. Eller fira allt som vissa också jobbar med. Nu klippte jag gräset. Ja. Då är den bärsa.
Verkligen.
Liksom.
Man ska alltid bjuda hem på fin middag eller man ska gå förbi Hötorgshällen och köpa oxfilé. För då måste man ha en riktigt bra rödvinare till det. Liksom. Allting handlar om att hitta anledningar till att kunna dricka. Oavsett om det är goda anledningar eller dåliga anledningar. Men i Micke som mitt fall så blev det så här. Istället för att så här, svika mig genom att dricka och få den besvikelsen, då skapade han konflikt så att han skulle kunna få göra slut med mig. För då har jag ingenting att säga. Då har inte jag, alltså, då har inte jag att göra med om han ska dricka eller droga eller inte. Så det var liksom det där som var så jävla galet, att man såhär, gud, vad är det här för sjukt? Liksom. Sätter igång någonting här nu, någon galenskap. Så det är ju det som är beroendesjukdomen, så är det ju förändrade beteenden och väldigt mycket lögner, väldigt mycket besatthet, väldigt empatistörda beteenden som kommer fram liksom, och som du säger att man börjar normalisera helt jävla sjuka grejer som man aldrig trodde att man skulle vara med om. Tänk dig själv att vi har så här suttit med bebisar och haft då pappor till de här bebisarna som är så här, två dygn senare. Jag är bara hemma hos...
Och jag kommer ihåg det, så här, att jag låg där med min lilla bebis Bobbo. Jättejobb om jag har legat med Bobbo och mitt ex kom. Men också så här, att jag var så kåt, glad och tacksam. Du vet, så här, typ samma dag jag kom hem från bebis. Jag går ut med grabbarna. Jag bara säger, ja, det är som att jag var någon jävla överklasskärring på 20-talet. Så här, det är klart att han ska få vara med Karen och röka cigarr. Ja. Sen kom han hem liksom mitt i natten, det kanske inte var just då, men sen, någon vecka senare, och då skulle vi pippa. Och det tyckte jag var så här, jaha. Ingen liksom sexveckorsregel där inte, utan det var bara att liksom falukorva vidare och säga. Nej, men nu är det så här, det är så absurt. Att tänka i den här tanken när man ändå är någorlunda frisk. Och då känner jag så här, tänk om jag har blivit åt helt andra hållet. Jag kanske liksom inte tillåter någonting i den nya relationen. Alltså...
Nej, jag tror det, är väl, det låter ju helt normalt. Jag menar, sex veckors alltså kom igen, det är väl de flesta följer väl.
Nej, men jag tyckte att allt var normalt. Att, så här, att han skulle få gå ut och kröka, eller att han skulle få åka iväg, eller att han skulle få jobba hela sommaren. Allting var bara så här, ja, jag är så glad, jag är så tacksam.
Bara du är här hos mig, bara du inte lämnar mig, bara jag slipper vara ensam. Bara jag slipper vara övergiven. Liksom.
Och jag skulle vilja ta upp en grej också. För att jag fick så otroligt ont i magen. Jag kom upp en så här, ditt minne på Facebook. Och då var en liten Dante, 8 år. Liksom, liten, ja, han hade lite så här tomtedräkt. Och han var så gullig.
Han var verkligen gullig.
Men gud vad han var gullig. Jag kommer ihåg att han var så jävla gullig.
Jo, jag kommer ihåg honom på förskolan också. Han bara var 5-6 år. Han var så gullig.
Han var liksom en liten pepparkaksgubbe, en liten brun. Ja. Han var som en liten hundvalp. Och så bara, du vet, det var så här söks in. Så tänkte jag så här, men gud, där satt ju Mattias bredvid mig. Så bara, det kan han ju inte ha gjort. För det var liksom bara en månad efter, eller det var inte ens en månad efter att jag och Nanook hade lämnat varandra med buller och bång, inom situationstecken. Men det var vissa saker som föranledde det. Och jag bara kom ihåg den där ångesten. Och vet du vad jag kom på? Den känslan när folk säger så här, men gud, hon satt där under våldtäktsmålet och skrattade. Hon satt där när hon blev mordanklagad.
Mm.
När man är i en dysfunktionell relation eller med dysfunktionella personer som man har normaliserat galna beteenden, då blir man så nervös när man liksom inte är inne i den där snurren. Så då vet man liksom inte riktigt hur man ska förhålla sig. Så då blir man så nervös och då skrattar man åt allt. Det är alltså vad tokigt hit och dit. Och jag kommer ihåg det, vi skulle ju då fira den här Lucia då på skolan tillsammans. Så han satt liksom lite längre fram och där kom lilla Dante. Det var sån ångest, för han hälsade ju knappt på mig. Du vet hur han kan vara så här, ja men lite Prince Charles. Bara så här avmätt och bara, du vet, iskall. Jag bara kommer ihåg hur mycket ångest jag hade. Och så ändå så måste jag faktiskt tacka honom. För att jag sa så här, jag kommer inte klara den här julen utan barnen, då kommer jag dö. Då sa han så, det är okej för mig, du kan ta dem. Ja, han gillar inte julen. Och sen var det så flera jular till. Men sen var det så att jag, första gången jag skulle fira jul själv, då hade jag ju Bobo som var 4 månader.
Mm.
Så även om jag grät i tysthet i baksätet hela vägen upp till Sälen till Mattias föräldrar, så hade jag ändå liksom gjort min, vad ska jag säga, elddopet var klart när jag kom upp. Då hade jag gråtit ur med det och pratat med killarna, de skulle få en små kattunge hit dit. Då kunde jag ändå njuta av julen.
Mm.
Så tänkte jag på det som My Fält skrev på sin Insta om dagen. Hon sa det, det är kanske många som firar sin första jul själva, och det gjorde jag också för 2 år sedan, och det går, jag åkte upp till Stockholm och berättade. Det var så himla tröstansfullt.
Mm, verkligen.
Att man tror när man är mitt uppe i, eller som du säger, mitt uppe i medberoende och kanske första gången ska sätta en gräns, att den man älskar eller ja, någon nära och kära inte får komma in.
Mm.
Man tror att man inte ska klara av det, men man gör ju det.
Ja,
och du vet ju hur fantastiskt det är när man är en människa som inte har satt gränser på så länge, kanske aldrig. Och så gör man det för första gången. Och det säger ju prinsessan Diana också i den här... Hon berättar då i den här dokumentären att hon berättar att Camilla Parker Bowles syster skulle ha ett födelsedagskalas.
Mm.
Och Diana brukade aldrig följa med. Och nu sa han så här, jag ska med. Och Charles satt liksom i bilen på hela vägen dit och bara så här, varför ska du med för? Varför ska du med för? Bara, jävla ärsle, förlåt. Kom hon dit och sen så sa hon till Camilla, så jag skulle verkligen vilja prata med dig. Har du tid en stund? Hon höll ju på liksom, ja men du vet, skita på sig bokstavligen, kuka ur. Så hon sa, vet du, jag har liksom vetat i alla år vad som pågår med min man, att ni ligger med honom hit och dit. Och vet du så här, back fucking off. Hon sa det, att vakna upp morgonen dagen efter, även fast jag kände typ alla hatade mig på den där festen, så var det som att jag andades ny luft.
Mm.
Och det blev också så här... Det är som Madonna sagt någon gång, att det är framgång när du så här, en snubbe dumpar dig och det inte är hela världen.
Mm.
Du känner ändå att du älskar dig själv.
Mm.
Så att jag tänker så att ibland är det så otroligt avgörande. Jag tycker det blir så tydligt hur snabbt det går att ändå förändra en situation som känns som att den är helt omöjlig att förändra.
Ja, och att det faktiskt för många är så här, den enda man kan förändra är sig själv, man kan inte förändra andra. Men det är en sanning med modifikation tycker jag.
Verkligen,
för att grejen är att när, ja, för när man förändrar sig själv och inställningen till sig själv, då kommer andra människor att förändra sig kring en.
Precis.
Så att det är liksom det som är, det är en sanning med modifikation, men det är hos en själv där man ska börja och framförallt då begränsa andra människor och bestämma att så här, hemma hos mig får det inte vara så här. Vi har ju skrivit i vår bok, Jävelstansen blir fri från medberoende. Det var ju en självhjälpsbok som vi har pratat lite grann om den här i podden. Den finns ju inte att köpa längre, den är ju slutsåld. Mm. Men vi har ju
många glada
ex. Vi har lyckats köpa loss massa restexemplar som har funnits kvar. Så att vill man köpa en bok så kan ni skicka ett DM till mig eller Ann på Instagram. 200 kronor kostar den, ink, frakt. Men vi har en bra grej där tycker jag. House rules, alltså husregler. Att det är ett sätt att gå in i tillfrisknande. Att fundera över så här, vad Och jag tänker att så här, då kan man väl ha julregler.
Ja, ja.
House rules är liksom så här, i mitt hem så vill inte jag ha det här. Jag vill inte ha relationer där man ljuger för varandra. Jag vill inte ha alkohol i mitt hem just nu. Jag vill inte ha människor som är påverkade av någonting kemiskt. Och jag vill inte ha bråk, till exempel. Skulle Nej. Kunna vara en sån enkel grej. Mm.
Det behöver inte vara så många.
Det behöver inte vara så många. Det kan bara vara så här, det här är absolut big no-nos för mig. Men när det gäller julen då? Vad har du för jul? Har du några julregler?
Jag är tillsammans med en man som jag har sett onykter en gång typ. Nej, två gånger på hans 40-årsfest också. För att det fanns ingen mat kvar till honom när han skulle äta. Jag bara, det kommer räcka Johanna, det kommer räcka. Du behöver inte göra mer chili. Stod han där så 12 på natten. Han hade inte ätit på hela dagen. Han var så, du vet hur stressad han är, för det var ju överraskningsfest.
Oh my god.
Och så såg han skulle ta den där lilla chilin. Så bara fanns det typ, ja men tänk er själva så här, en knappnåls chilibit kvar. Så att, det urartade. Så vann han en golftävling en gång. Men sen har jag liksom, han är otroligt liksom måttlig med alkohol. Precis som sin far och sin mor. Det, så här, det finns ingen oro inför julen för mig.
Nej.
Och nu då, eftersom min far är så gammal och krasslig, så finns det ingen oro för honom heller. Han pallar liksom inte kröka längre. Han röker inte och hit och dit. Så för mig känns det så här väldigt harmoniskt. Sen är det ju så med killarna att ja, de är 14, 16 och 18. Och jag säger så här, ni får vara här, ni får vara hos snokfarborn. Ni får göra liksom precis som ni vill.
Mm.
Så att jag känner så här...
Det tycker jag, för fan vad du ger dem en tjänst. Så gör jag faktiskt med Olga också. Ja. Det tycker jag var en stor jävla... så här inre konflikt för mig också. Det, alltså när jag var yngre så handlade det om rädslan för vem som skulle vara packad och vilka katastrofer som skulle inträffa och vilka som skulle bli osams.
Mm.
Alltså från att jag var liksom tidiga minnen fram till jag var 10-11 kanske.
Mm,
men sen så separerade mina föräldrar.
Jag vill vagga dig.
Och vi ska få det. Men jag var mellan 11 och 18. Då var det mer det dåliga samvetet över att en av föräldrarna skulle vara ensam. Och att, så här, att de aldrig kunde hålla sams. Att de aldrig under några omständigheter skulle kunna vara under samma tak. Nej, liksom. Nej. Och att jag visste att mamma skulle inte vara lycklig om inte vi var med henne på ett eller annat sätt.
Nej,
pappa känner man så här, hon klarar sig. Han. Eller han klarar sig. Det är en hon egentligen. Han har ju också så där lite snokfarbror-inställning. Att det är liksom att han... julen kan vara eller inte och han kan lika gärna fira den själv. Liksom.
Jo, men det är för att de inte älskar sig själva. Det kan inte finnas någon annan orsak till att man inte kan öppna upp sitt hjärta inför julen. Vad fan är det?
Det, är nej, men det handlar väl om någonting som man så här, kanske har drömt om. Då ska man, eller liksom så här, nej, men då ska man göra det till någonting som är helt oviktigt. Skiter väl i julen? Liksom så för att man känner sig oförmögen att skapa.
Det som är viktigt för andra.
Ja, det som är viktigt för andra också, så att man vill vara antites hela tiden. Men hur som helst, men för mamma var det ständiga dåliga samvetet också. Ska vi vara hos mamma eller ska vi vara hos pappa? Och var ska vi vara någonstans? Och det här känslan att man inte... sjukt jobbigt liksom. Och sen även i vuxen ålder med barnen så här, gud, vilka ska vara med vilka? Och mamma var väldigt mycket ångestladdad kring det där hela tiden. Så här, kommer ni då på advent? Eller blir det på annan dag? Eller hur blir det? Liksom så här, oron över att inte få ihop alla och oron över att så här, ha lovat bort sig till fel människa. Ja, men du vet. Så det har jag också bestämt mig för med mina barn. Och nu är det ju Olga bara som har liksom delad vårdnad om. Men att så här, gör vad du vill. Du får, kom hit. Och då firar vi jul när du kommer hit med dig. Alltså det är ingen biggie. Jag tycker verkligen inte det.
Nej, jag fattar.
Och jag tycker också att det har varit jävligt befriande att så här, någon jävla jul har vi åkt till Thailand.
Nej,
någon har vi varit någon annans. Alltså det är inte så jävla viktigt egentligen. Liksom.
Det som allting på något sätt till syvende och sist smulas ner till är ju att jag det oron för att de jag älskar mest inte ska ha det bra.
Mm.
Då känner jag så här, vi säger att det skulle ta slut mellan mig och Mattias, så skulle jag aldrig behöva känna så. Då kanske jag skulle bli avvis på det, att jag visste att de hade det så härligt.
Mm.
Men det lugnet i min kropp att så här, den här liksom farmor och farfan kommer alltid finnas där så länge de är pigga och krya. Och Mattias kommer aldrig balla ur. Han har sin bror och sina liksom vettiga vänner.
Mm.
Det är liksom... Ja, men, vad heter han? Sisyfos? Vad heter han? Han som rullar den där stenen.
Sisyfos.
Sisyfos-projektet. Att man så här... Hur mycket man ens rullar det där stora stenblocket. Så precis när man är uppe och så säger... skutta ut i ljuset så bara rullar den tillbaka. Jag tycker många år i mitt liv kände så. Först med mammas sjukdom.
Mm.
Och sen så går det ett riktigt jubelbryt. Nu hittar en så här liten servett, litet så här brev med gamla bilder. Mm. De, som jag inte sett Peter, som pappa har skickat.
Mm.
Så skitfin bild på mig och min syrra när vi var på Sicilien. Och pappa som är så här glad hela tiden. Mamma ler inte lika mycket på bilderna. Men jag visar små. Han, har, liksom, han går alltid och bär på mig. Han sitter alltid på stranden med alla kalas. Han bara så här garvar. Jag bara så här, verkligen så här pappas lilla tjockisunge.
Liksom.
Ja, det var tungt.
Fint. Men det, alltså, ja. Men det är ju någonting så här. Du, det känns som att för dig så känns det mer som att så här, du har haft liksom julhärligskap, stabil som du säger, det är så här matriarker, det har varit uppstyrt och det har liksom aldrig funnits någon oro, och sen så händer det otänkbara att din mamma dör,
ja.
Och så dras, och då bara förändras hela, ja. det är som ett paradigmskift i ditt liv, så ja. Liksom försvinner, och du, lite grann så är det med, för mig också att säga, mamma och pappa de är två instabila personer liksom.
Mm.
Men sen har jag haft min moster som har funnits där, och min mormor, där har alltid varit stabilitet, och även min farmor och farfar som liksom hade hostade jularna fram tills att det var sex liksom.
Och de var stabila liksom.
Det var skitstabila människor kring
kommer all bipolaritet från?
Nej, men det kommer liksom, det var bipolariteten från mammas, det var ju verkligen min morfars mamma. Hon dog ju på Frösö lasarett av elchocker. Så hon hade ju bipolär sjukdom. Och det hade väl trots min morfar också. Men det var ju min mormor var en kärnfrisk, liksom, superstabil person. Som liksom var mamma till sex barn och liksom fixade biffen. Och var supermatriark verkligen. Och min moster var ju likadan. Jättestabil människa som inte hade egna barn. Och därför var som en extra mamma. Men för dig, jag tänker liksom att just att så här mattan rycks undan fötterna för en. När de här stabila personerna bara försvinner ur ens liv.
Mm.
De som faktiskt har sett till att skapa trygghet, värme, den här julkänslan, allt det här som är härligt liksom. Och sen bara försvinner det.
Det som var så unikt med min mamma var att hon kunde verkligen, liksom, hon var uppfostrad i en otroligt traditionell anda, liksom i det här Fagerbergska hemmet. Som var väldigt fint på ytan, men liksom man ledde kanske lite över sina tillgångar hit och dit, men det var liksom, allt var vackert, allt var gott, alla människor var vackra, kläder var vackra, alltså alla traditioner var liksom som i en jävla film. Men samtidigt så var hon ju liksom på något sätt superbohemisk, och det tror jag var efter liksom morfar Erik, att såhär liksom, det var ju mer mormor som var lite pretentiös liksom. Vet inte varför sådär, men så hon var också så otroligt, du vet såhär människor, så är du också tycker jag. Du och Kristina Bris, ni är lite såhär, man är runt omkring er, sen kan ni liksom bli lite hetska hit och dit, det kan jag med, men du vet man såhär, man jackar in i varandra och sen så pågår det bara liksom.
Mm.
Man finns där för andra, det är oftast liksom, och det är jag så stolt över. Men gud, nu ska det vara den mest rörande podden i mitt liv. Nej, men jag får ju så många DM där människor skriver att du och jag har en sån fin ton till varandra. Att vi är så här fin och vänskaplig och så här, det känns som att vi stöttar varandra. Och det är liksom, sådana människor måste man ha i sin närhet. Sen kan man ha dem där liksom, terrierna och de som liksom finns där i parti och minut och bjäfsar. Men man måste liksom hitta en balans. Och när den inte finns, och det kan man väl återkomma till julen också. Liksom. Och jag tänker på den här julen nu när vi ska liksom leva och fira ganska isolerade. Hur man nu liksom...
Men det ska jag säga också har varit en stor räddning till att vända julskutan till det goda. Det är fan med vänner. Alltså, julen är ju en familjehögtid och det har vi fått inpräntat i oss i hundratals år. Men nej, det är liksom vännernas högtid. Det är där man ska ha de här människorna som man har liksom lyckats vara vän med länge och väl och som man mår bra av. Det är de man ska liksom fira jul med.
Och det är också tycker jag så här, en liten passus. Här. Vi är så indoktrinerade, så här, jag kan tänka mig kanske bara för att vi är liksom ett gammalt land med mycket traditioner, men i USA tycker inte jag alls att det är samma liksom känsla av att så här, då måste jag vara med mamma och pappa och farmor och mormor. Nej, var med människor som får att må bra, som är snälla mot dig, som är schyssta.
Mm.
Och just det att man så här hjälps åt och man inte behöver stå där och vara liksom helt slut på julaftonskväll som våra mammor var eller liksom mormödrar, utan så här, häng med dem som får liksom att må bra. Det är svårt att ställa sig vid. Jag tyckte My Fält igen, hon skrev så här, då åkte jag till Stockholm och sen så hängde jag med mina bästa kompisar, så gick jag lunch där hit och dit. Att om du sitter kvar på samma plats, då är det klart att allting blir misär. Men om man så här bara tar ett geografiskt steg någon annanstans, så blir liksom med vänner blir de mest hemska situationer som man känner bra.
Mm.
För de lättar upp en och det liksom, man har ändå så här ett bra liv. Vi sitter inte i Rumänien i en källare och blir... Alltså, ursäkta att jag jämför så, men då kan vi faktiskt berätta lite om vår fantastiska samarbetspartner.
Ja.
Vinde på det. Och det är ju SOS Barnbyar.
Mm. Jag är så stolt över det här samarbetet. Vi har ju jobbat med SOS Barnbyar i många år. Jag var i Nepal och spelade in ett program som sändes i trean, där vi gjorde reportage från Nepal helt enkelt. Jag, Robert Aschberg och några till. Det var helt fantastiskt och då fick vi verkligen se hela den verksamhet som SOS Barnbyar har byggt upp i Nepal. Och framförallt efter den enormt stora jordbävning som drabbade landet och gjorde att många, många barn slungades tillbaka till extrem fattigdom bara över en, bokstavligen över en natt. Och sen har ju vi varit i Sydafrika och sett deras projekt där. Och hela deras stora mission, det är liksom att ge alla barn en trygg barndom. Och det kan man göra på massor av olika sätt. Och de har ju familjestärkande program. De strävar ju efter att återförena barn med sina föräldrar i mesta möjliga mån. Sen när det inte är möjligt så har de ju då också barnbyar där de har mammor istället för att institutionalisera barn, vilket ju har visat sig i studier vara extremt
dränerande,
alltså på alla sätt och vis dåligt för ett barn att växa upp på ett barnhem. Och då har de bestämt sig för att skapa då alternativ till det, och det är deras barnbyar där barn får växa upp tillsammans med en mamma.
Och syskon.
Och syskon, och skapa familjelika sammanhang kan man säga.
Precis. Mm. Och i år så går ju SOS Barnbyars julkampanj ut på självklarheter, eller det går inte ut på självklarheter, men att belysa det här att alla barn växer inte upp med det som vi, du och jag eller våra barn tycker är självklart.
Mm.
Ett av 10 barn kommer växa upp ensamt, utan trygghet eller familj eller tak över huvudet. Så att ja, det där tycker jag är så himla viktigt att tänka på, för att särskilt när man lever lite isolerat nu så ibland händer det att jag glömmer bort att det finns en värld utanför.
Mm.
Men den pågår och corona har liksom ett hårt slag, särskilt för flickor och barn runt om i världen. Det liksom slungar tillbaka barnens 30 år i tiden i fattigdom.
Mm.
Så att de här självklarheterna...
De är inte, ännu längre.
Ja, precis.
Mm.
Så att snälla, var med och gör så att fler barn kan få de här självklarheterna som vi tar för givet.
Och vet ni, det absolut enklaste sättet att bidra, det är att baka ett pepparkakshus om ni inte redan har gjort det. Och har ni gjort det, baka till. Ta en bild på det, lägg ut era sociala medier och hashtagga pepparkakshem. För varje hashtag pepparkakshem så skänker nämligen Hemköp 50 kronor till SOS Barnbyar. Så ni behöver alltså inte själva då skänka några pengar, utan Hemköp gör det åt er. Det enda ni behöver göra är att baka ett pepparkakshem, ett pepparkakshus alltså, och dela det under hashtaggen pepparkakshem.
Så snälla ni, swisha till SOS Barnbyar eller gå in på deras hemsida ssbarnbyar.se. Där finns det massa fina gåvobrev som är perfekt att ge julklapp till nära och kära. Ja, där hittar ni massa information också om alla bra grejer som SOS Barnbyar gör. Tillsammans måste vi se till att våra barn får växa upp i trygghet.
Vad har du för julreglen?
Du märker ju kissnödig jag är.
För du kom bara till att Mattias aldrig har varit packad. Så att du kanske liksom inte har behövt tänka så.
Nej.
Men det kan väl vara en regel, för jag tycker ändå att det var så fint att du har låtit dina barn få känna att det är helt fine med att de bestämmer om hur de ska få fira jul själva. Att det inte är något krav, att du inte ger dem känslan av att liksom, du sitter hemma och är en depperjök om de inte firar med dig. Liksom.
Nej, de är inte så otroliga stora julfantaster heller i rakt nedstigande led från sin far. Men det märks ändå att det har tänts en litet ljus i dem. Både med att vi ska åka till fjällen nu och fira jul. Jag tror att alla är lite uttråkade. Mm. Man välkomnar allting som är lite annorlunda. Min andra julregel är, som jag då inte behöver ha i år, men det är just det där, om du ska bli onykter så kommer du inte in i det här hemmet.
Mm.
Och min syster var ju så bra på det där. Hon sa, men pappa, du får gärna komma hit, men om du dricker så får du gå härifrån. Oj, 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 vad han... Gud, han behandlades omyndigförklarad, så hit och dit. Men vad trevligt det var att vara på dem, liksom, när vi haft födelsedagar liknande, när man vet att han kommer inte börja sluddra. Han kommer inte balla ur. Ingenting kommer kuka ur.
Mm.
Det är en sån otroligt skön känsla, tycker jag.
Och där kan man säga så här, note to self. Ja, de flesta kommer reagera och bara säga, åh gud, vilken kränkning. Ska någon bestämma över en vuxen människa om man får dricka eller inte? Så här. Nej, vi bestämmer inte över dig. Jag bestämmer över mig, över mitt hem. I mitt hem vill inte jag ha alkohol. Punkt slut. Så vet man med sig att man ska bjuda hem en person som har problem med alkohol, som liksom har beroendesjukdom, så bestämde jag att så här, just när den personen kommer, och speciellt första året under det första nyktra året, eller om det är en obehandlad alkoholist, alltså en kroniker, så ingen alkohol, det blir bara jobbigt. Och de kommer tycka att det är irriterande och kränkande och så här, strunta bara i det. Lägg bara liksom på som ett bomullslock över det och tänk att så här, för det blir så himla mycket bättre.
Ett tredje tips som jag faktiskt i kranka minnet av en jul faktiskt, när du satt kvar själv inne på Skånegatan, när din kära man och hans mamma hade liksom
kukat ur.
Och jag kommer ihåg, du var så himla ledsen, men vi pratade om det, att man måste ha en backupplan.
En plan B.
Precis, för att säga... Särskilt vi som har levt under lite svåra förhållanden ibland, vi är lite som lackmuspapper. Vi kan ta oss ur en svår känsla.
Mm.
Många som aldrig kanske har varit med om något mot det, liksom, ja, men det var ju chockartat för mig när jag träffade Mattias. Han hade varit med om någon så här, ingen svärta. Det får hon ha varit så här, han tyckte att så, den minsta grejen i världshistorien var så här, chockartat depressionssaktigt. Jag var så här, jaha, den hade jag liksom inte ens noterat. Men dels kan man ju liksom, nu är det svårt att joina upp det, som man inte får vara så många, men prata med något, om det inte går bra så kan jag komma över, ha en plan B.
Till, verkligen.
Kärligt viktigt i år
kan jag
också.
Komma över. Bland annat en jul så firade jag och barnen hemma hos min bästis Jossan och hennes familj. Och det var så otroligt härligt, för då var det också så här, alla var i ovisshet, skulle de vara nyktra, skulle det gå, skulle han försvinna, vad skulle vi göra? Så jag var så här, nej, nu ska vi fira hos Jossan. Och nu blir det bara så. För nu, jag tänker inte hålla på och så här, ha någonting on hold för att se om det kommer funka eller inte. Utan nej, jag vill liksom bara så här. Och det var min plan B och det var helt underbart. Jag vill också att ni ska veta att det finns massa organisationer. Trygga Barnen, fantastisk organisation. Och sen så finns det ju...
Maskrosbarn,
en annan organisation. Om man tycker att det känns skitjobbigt, gå in där och kika på deras arbete. Framförallt för barn, men också för unga vuxna. Och de har också grupper för vuxna. Sen finns ju Al-Anon, ACA, det finns alltså 12-stegsmöten som är uppväckta. Som är öppna på självaste julafton och som sänds digitalt nu för tiden. Hörrni, ha en riktigt god jul och fina mellandagar.
Och ta hand om er och tänk på att ni behöver inte vara med någon som inte är snäll.
Så är det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.